Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk heter jag, med mig har jag Frida i vanlig ordning. Hallå Frida.
Hallå, hallå.
Ingen Makoto då, han hade lovat bort sig till andra saker så här under landslagsuppehållet. Men vi ska heller inte gå igenom några matcher direkt idag. Det finns inte så mycket att säga om England mot, vilka var det, Andorra de mötte.
Ja, det gick ganska smärtfritt kan man säga. Ja,
rätt väntat. Men däremot så ska vi ägna dagen åt övertagandet av Newcastle United. Mike Ashley har alltså sålt klubben till slut efter 14 år till ett konsortium frontat utav Amanda Staveley som vi ska prata lite grann om, men finansiellt backat då utav den här saudiska investeringsfonden som vi också ska prata lite grann om idag. Men jag tänker vi börjar med att backa bandet lite grann Frida och titta tillbaks då på vad Mike Ashley lämnar efter sig, för att det finns ju liksom anledningar till varför supportrar i Newcastle jublar och firar på det sättet som de gör, och den konflikten och det föraktet och hatet och hopplösheten som de har känt mot Mike Ashley och liksom för hela det här projektet under så många år.
Ja,
det var kanske inte ens en fråga inbakad i det där. Det var liksom påståenden och lite allt möjligt blandat.
Du vet att jag gillar att prata så jag kan kasta mig in bara.
Ja, jag tänkte det. Jag bara skickade den så.
Ja, nej, men det här är ju såklart en sån där situation där man kanske får ha två tankar i huvudet ändå. För det här är ju supportrar till en fotbollsklubb som under 14 år har haft en ägare som till en början tyckte var kul och spännande att äga en fotbollsklubb. Men som tappade fotfästet någonstans på vägen och började använda klubben som ren marknadsföring för sitt kläd- och skoföretag som ju Sports Direct är. Behandlade klubblegendar som skräp, anställde världsfrånvänd personal från sina egna led som kom med förslag som att borde man inte byta ut det här svart-vitrandiga till några roligare färger istället. Och inklusive då en massa spruckna löften till tränare och spelare, och som för några år sedan när han lovade dåvarande truppen att de skulle få åka till Las Vegas om de klarade sig kvar i ligan, vilket aldrig hände trots att de lyckades. Så att ja, jag inbillar mig inte att det handlar så mycket om att Mike Ashley inte har pumpat in miljarder av sina egna pengar, utan det här handlar mer om hur han har behandlat Newcastle, att han i princip har behandlat klubben som en dörrmatta egentligen och att han inte riktigt har brytt sig. Så att de firar, alltså supportrarna då, att de firar att han är borta, det förstår jag till 100%. Och så måste man komma ihåg också vad Tyneside, vad det är för ett ställe. Det är ju en del av UK som rent socialt och ekonomiskt har haft det väldigt tufft genom åren. Och övergivelse är kanske ett starkt ordval, men jag tror att det är så många har känt och fortfarande känner i den delen av landet. Och det suddar ju förstås inte bort faktumet vilka PIF är och vilka de jobbar för, men det kan kanske ändå ge en större förståelse för varför så många sågs fira utanför St. James's Park i samband med övertagandet. Det är ju en kombination av att äntligen ha fått bort Mike Ashley och rent sportsligt få något att glädjas över också.
Mm. Därför att Mike Ashley har ju varit en ägare egentligen utan sportsliga ambitioner. Det är väl det som har den där hopplösheten, så fort det går bra, eller inte ens bra, men helt okej, kan man klara ett nytt Premier League-kontrakt, då är det fine. För det är allt han behöver. Han behöver bara den plattformen. Han behöver bara den intäkten. Han behöver inte någonting utöver det. Han behöver inte bygga varumärket större eller längre än så. Och det är den där bristen på ambition som på något sätt har fått supporterna. För att jag menar, ett supporterskap bygger ju någonstans på att man vill någonstans, att man vill vara stolt över någonting, att man vill framåt, man vill upp, man vill drömma liksom. Och det har inte gått att göra det under Mike Ashley, för att han har så uppenbart varit nöjd med någonting annat.
Ja, konstigt nog så har han ju inte förstått grejen, vilket förvånar Nej. Mig, för att det är inte som att, alltså han supportade ju Newcastle såklart, men någonstans så har Sports Director alltid varit så mycket viktigare för honom. Att han har valt att titta bort från allt annat. Och hela stämningen inom klubben har ju sägs varit rent av giftig under de här åren. Så att det är inte som, jag tror säkert att alla medarbetare i Newcastle, om de nu blir kvar, vilket jag räknar med att de blir, de känner sig säkert oerhört lättade av att den här förändringen också sker. Så det är inte bara supportarna, utan det här har ju även märkts av bland spelare och tränare och annan personal också.
Och där ska man komma ihåg vilken klubb han köpte. Alltså Newcastle, som är en av de riktiga storklubbarna liksom i England. En av de stora varumärkena med enormt mycket supportrar. Hade en sportslig liksom topp i slutet på 90-talet. Och sen Mike Ashley har tagit över, har man åkt ur ligan två gånger. Man har avverkat tränare. Det har varit liksom superdålig stämning i stort sett hela tiden. Det har varit ren konfrontativ konflikt med supporterna. Själv har han liksom aldrig uttalat sig. Han har liksom inte ens varit där. Han har bara inte brytt sig.
Alltså året där. Tyckte han väl att det var roligt, och sen började han inse att han ville inte lägga sina egna pengar på det här ståhejet. Och Nej. Ja, då gick det som det gick efter det.
Nej, precis. Han ville heller inte riskera någonting. Alltså det fick liksom inte tas några risker. Utan skulle det handla, skulle det liksom klubben är den som har skuldsatts för alla investeringar och så vidare. Han har själv inte riskerat sina egna pengar eller tagit något liksom personligt ansvar riktigt.
Vilket väl inte är fel egentligen. Det är väl klart att man har en önskan om att alla fotbollsklubbar skulle kunna vara självförsörjande. Alltså det ska ju inte vara något som är fel, att en ägare siktar mot att en klubb blir det. Vi har fler exempel på det i Premier League också. Alltså klubbar som vill vara självförsörjande. Men det är väl just det här att, alltså hur arrogant han har varit kring hela grejen. Att det verkligen, verkligen, verkligen har märkt, så att han inte riktigt bryr sig. För man kan ju fortfarande bry sig även om man vill att ens klubb ska vara självförsörjande.
Och samtidigt då, så har det funnits intressenter under vägens gång som har velat köpa Newcastle, men där man inte har kommit överens om priset, för han har i långa stunder också övervärderat sin egen, han har också velat tjäna pengar på den här föreningen då i försäljningen. För 4 år sedan tror jag så började då konversationen med Amanda Staveley och det konsortiet som då framförallt innehåller Public Investment Funds, heter så.
Ja.
Från Saudiarabien. Förra året så var man överens om ett pris. 300 miljoner pund i runda slängar. Men det fanns ett problem då med den här ägaren hos Premier League. Och det handlade ju kanske inte så mycket om vem det var som var, att den kritiken som har funnits efter det här och runt det här, runt liksom Saudiarabien som stat, som kungadöme, som en skurkstat egentligen, där liksom mänskliga rättigheter inte respekteras och så vidare. Det handlar mer om den här tv-rättigheten som är då ägt av Bein Sports i Qatar och den konflikten som Saudiarabien och Qatar har haft under flera år, där Bein Sports har varit ett slagträ, kan man säga.
Alltså det finns ju en politisk del av det här övertagandet som gör den här affären till den mest uppseendeväckande någonsin i fotbollshistorien. Och det har ju, som du är inne på, att göra med PIF då, det Public Investment Fund, som ju sägs inte ha någonting att göra med Mohammed bin Salman. Vilket är ju, ja, det är väl ingen som tror på det egentligen förutom Premier League då, som har gått med på att se igenom det där. Eller att inte se igenom det snarare. Men det som är så intressant med PIF då, det är ju att de under väldigt många år fokuserade på inhemska affärer. Alltså de skötte sitt på så vis. Men sen för 10-15 år sedan så började de vidga sina vyer, se bortom Saudiarabien. Främst eftersom de inser att vi inte kommer fylla våra bilar med bensin och diesel särskilt mycket längre. Så de behöver ju en plan B, alltså en ekonomisk plan B. Och det man gjorde då var att börja köpa in sig i västerländska rörelser. Jag vet att de har köpt in sig i Uber, i Live Nations, den typen av verksamheter. Och den som ligger bakom detta då, det är ju kronprins Bin Salman. Även om man då hävdar att det inte har någonting med kungadömet Saudiarabien att göra. Så ja, det får man väl tro vad man vill om. Och hur som helst, så hans nya investeringsområden togs ju faktiskt emot med öppen famn av väst. Och en anledning till det är väl delvis att man har sett det som att nu kanske Saudiarabien kan närma sig vårt sätt att leva på. Alltså ta efter våra värderingar och så vidare. Och sen så pengamotivet på det givetvis, som alltid. Men sen har det ju inte gått spikrakt heller för Saudiarabien. Dels var de inblandade i det här fruktansvärda inbördeskriget i Yemen. Och dessutom då så hamnade man i en dispyt med Qatar. Som ju är väldigt signifikativt för just Newcastle-affären. För att Saudiarabiens mål var ju i stort sett att såra Qatar på så många olika sätt som möjligt. Och ett av de sätten var att ge sig på Bein Sports. Som ju är en av Premier Leagues viktigaste partners. Och överlag ett av de största sändande bolagen i världen. Alltså särskilt i, de har ju hela norra Afrika och Mellanöstern. Förutom Saudiarabien då. Så Saudiarabien knyckte ju helt enkelt deras feed. För sig så där kan det ha varit 3-4 år sedan. Och Premier League har ju vetat om detta. Och tryckt på för att Saudiarabien ska sluta upp med det. Men precis som i så många andra politiska frågor så har ju Saudiarabien total ignorerat. Liksom de total ignorerar, vad är det, NFL och ja... och så vidare. Men detta var ju förstås innan det fanns något för dem att hämta i allt det här som är större än konflikten med Qatar. Och 24 timmar innan övertagandet av Newcastle gick igenom så fick ju Bein Sports dels veta att de inte längre är bannade i Saudiarabien, vilket ju är en gigantisk marknad för dem förstås, som de inte har kunnat röra fram tills nu. Samt att Saudiarabien kommer att arbeta aktivt för att lösa andra konflikter med övriga katariska verksamheter. Jag vet att de har någon dispyt med Qatar Airways exempelvis. Och då se till att motverka piratsändningar på det hela. Och alltså, när man bara sätter detta i parentes, att jag tycker det är helt enormt att idrotten fotboll, alltså Newcastle United, har spelat en sån oerhört betydelsefull roll i medlingen mellan två oerhört, oerhört mäktiga kungariken slash emirat, vad de nu än är. Det blir liksom en ögonöppnare att det är här vi har hamnat. Alltså fotbollen som visserligen är en stor sport, men ja, att det helt plötsligt handlar om att fotbollen ska ta plats på en sån här oerhört stor politisk scen. Jag tycker det är häpnadsväckande. Alltså, bara den kontexten är sanslös.
Ja, det är den. Ja, det här kommer ju såklart gå ut över alla er fullstreamare där ute. Det ska ni vara klara över.
Vi får väl se. Det är väl ofta som en holländsk feed i för sig.
Det finns alltid sätt. Life finds a way, som de sa i Jurassic Park. Men det har ju varit en enorm affär såklart, den här Bein Sports och hela den här piratrim. För det som Saudiarabien också gjorde, förutom att bara stoppa Bein Sports över sitt eget territorium, att de satte upp den här jättesatelliten som de sände ut Bein Sports sändning. Liksom,
det är verkligen såhär no fucks given från Saudiarabien.
Ja, på pin kiv bara, helt enkelt.
Ja.
Så jobbar de. Och det är klart att det finns någon slags, alltså PIF är en investeringsfond, precis som det finns massa olika investeringsfonder, men den är i grund och botten, alla är rätt överens om att det här är Bin Salmans egen plånbok som man använder för att på olika sätt då ja, men investera i sin version av Saudiarabien och den framtiden som han ser. Det handlar ju dels såklart om rent monetära investeringar för att helt enkelt trygga framtiden och sprida investeringar så att säga, men också för att tvätta varumärken. Vi vet ju att PF betalade det här PR-byrån Carve Communications i New York för att reparera skadorna då efter den här skandalen runt Jamal Khashoggi, journalisten som mördades på Saudiarabiens ambassad i Turkiet, va? Det här har varit ett stort PR problem för hela Saudi, även i relationen med USA som ju är superviktig för dem. USA och Saudiarabien har jättetäta relationer med varandra.
Ja, och jag vill ju tro att de här 97% som enligt en undersökning, om det var förra sommaren den gjordes, var för ett saudis övertagande av Newcastle. Jag vill ju tro att de supportrarna exempelvis inte vet vem Khashoggi är eller är medveten om de icke-existerande rättigheter som exempelvis kvinnor har och så vidare och så vidare. Det finns ju oändligt med exempel. Men de personerna pekar ju antagligen på att ja, men på Man City exempelvis så tycker inte att det är så mycket värre där, eller alla klubbar i Premier League som sponsras av diverse tvivelaktiga företag och verksamheter, ibland rent av länder. Eller att Storbritannien gör, gladeligen gör en massa affärer med Saudiarabien också och väljer att titta bort när det sker något tvivelaktigt. Så att, men samtidigt så, alltså, PIF har ju inte köpt Newcastle med bakgrund av en kärlek varken till fotbollen eller Tyneside. De är ju egentligen inte intresserade av att hjälpa det samhället, alltså i stort. Alltså än en gång så används ju en fotbollsklubb för att tvätta nations rykte, och det kan ju inte finnas något vackert eller positivt i det. Men samtidigt så, ja, hyckleri eller ej, alltså det är så jag ser det i alla fall, att man kan inte sitta och vara glad över att det här händer trots att vi har sett det hända förr.
Nej, och det här är också en viktig aspekt tycker jag i det här, för att jag menar, det är ju en gräns som har flyttats många gånger. Det är klart att det är oerhört problematiskt att kungadömet Saudiarabien får ett direkt inflytande över en fotbollsklubb. Men vi har sett, vi har ägare från Abu Dhabi med starka kopplingar direkt upp i den regimen som äger Manchester City och hela City Group. Vi har kinesiska ägare som inte alls på något sätt kan sväras på något sätt fria från den kinesiska staten. Vi vet att alla kinesiska företag på ett eller annat sätt.
Och vi har ju Liverpool exempelvis som sponsras av en bank som har anklagats för att tvätta drogkartellers pengar. Alltså det finns ju oändligt med exempel, och det är kanske inte det exempel man tar upp först, men de finns ju också. Så att ja, det finns många exempel, och det är ingenting att vara stolt eller glad över, verkligen inte.
Nej, och det här är ju liksom, gränserna har flyttats väldigt många gånger från det att, liksom, att Rupert Murdoch egentligen grundade Premier League. Det var inte han kanske bara som gjorde, men han var ju väldigt instrumentell i det. Han ägde ju då på den tiden också Manchester United, och därifrån där rika miljardärer, senare också oligarker och så vidare, har på olika sätt kunnat se ett ägande eller använda ett ägande av en fotbollsklubb för att låsa upp olika marknader, att hitta nya affärsmöjligheter, att tvätta sina varumärken, att tvätta sina pengar och så vidare. Allt det här har ju gjorts i fotbollens namn under de här senaste 30 åren. Och det finns liksom ingen klubb som är fri från skuld, ska man säga, för det är inte klubbarnas fel, men de är inte fria från att ha varit drabbade av det här. På samma sätt som Newcastle är drabbade av det nu, så är alla andra klubbar det också i olika utsträckning, och alla har varit del i de här flyttandet utav gränserna hela tiden.
Men det är ju det som är så intressant, för nu kanske jag lite sidetrack, men ursäkta för det, men ta en sån klubb som Norwich exempelvis. Jag vet att Jamie O'Hara hamnade i blåsväder förra veckan, var det väl, han tvingades stänga av sitt Twitterkonto för att han hade sagt någonting om att Norwich inte förtjänade att spela i Premier League för att de var för dåliga och att man borde krympa ligan eller minska ligan med minus 2 lag eller någonting sånt. Och det tog ju hus i helsike, om man säger så. Och delvis är det ju för att varför ska Norwich straffas för att de faktiskt är en klubb? De är den fattigaste klubben i Premier League och alltså i konkurrens med många Championship-klubbar så är de också en ganska fattig klubb. Men varför ska de straffas för att de försöker ja, men styra sin klubb på det sättet? Alltså det är ju det som blir så... Det blir så konstigt också när det väl finns bra exempel på klubbar som är självförsörjande och som säljer spelare och får in pengar via den vägen. Och går upp i Premier League men så åker de kanske ur samma säsong men så går de upp igen något år senare. Det visar ju också hur vissa tänker kring fotbollen. Och jag tror nog att det är rätt så många som håller med mig eller är på, jag tror att du också är på den sidan att det är inte den, är det verkligen den fotbollen vi vill ha? Alltså en fotboll som ska vara så där superkommersiell och det ska bara handla om att man ska ha jättemycket pengar och kunna spendera jättemycket pengar på en massa spelare. Det är, men fotbollen förlorar ju lite av sin själ då. Och det är väl det man känner i det här fallet också med Newcastle.
Verkligen är det så. Och det här är ju verkligen den tråkigaste sidan utav fotbollen. Och den... tycker jag på många sätt. Visst, vi gör Sillepodden och vi rapporterar transfers och allt det här och pengarullningen, men det är verkligen den tråkigaste delen, känner jag, utav supporterskapet. Den här med att det handlar mer om att köpa den starkast skimrande juvelen för stunden än att knyta an till ett fotbollslag, att ha en miljö och en organisation att vara stolt över, eller att ha spelare och ledare man kan på något sätt stå för. Att stå för någonting, att fotbollsklubbar som står för någonting, läktare som står för någonting, alltså liksom alla de där sakerna. Och att pengar på något sätt är det självändamålet just nu. Därför att, för så är det ju, pengar är ju det som allra närmast kan knytas till sportslig framgång. De klubbarna med högst lönekuvert är också de klubbarna som, eller störst lönekuvert är också de som vinner flest titlar. Det är ju tyvärr så det fungerar idag.
Ja, och återigen så man känner sig som en hycklare ju varje gång man tar upp det, för att man går gladeligen på Etihad och tittar på fotboll där och man åker till Paris och ser PSG spela och skriver om dem, men samtidigt så vad ska man göra? Alltså ska vi, ja det är väl klart att man kan bestämma sig för att nej, men nu ska jag inte kolla på någon annan fotboll mer än ja, men National League fotboll. Men sen samtidigt så kommer man in på ett annat spår här också. Alltså vem tillhör fotbollsklubbarna egentligen? Alltså om du har varit Newcastle-supporter hela ditt liv och det här händer, har du ett ansvar då att sluta hålla på dem? Är inte ditt supporterskap större än att de här nya ägarna kommer in? Det är ju också en sorts filosofiskt dilemma som man också kan diskutera. Och som är ganska svårt, verkligen, kan jag tänka mig för många i detta nu som har hållit på Newcastle hela sina liv.
Nej, och framförallt kan man ju inte avkräva en Newcastle-supporter ett ställningstagande i människorättsfrågor. Det första man gör för att klubben de har hållit på sedan de var barn har köpts av en saudarabisk investeringsfond. Det är liksom, det blir otroligt orättvist.
Ja, vissa anser
eller avkräva dem att hänga upp halsduken på hyllan eller att gå direkt ut och börja ställa krav och så vidare. Vi kan inte ställa de kraven riktigt. Däremot så kan vi i så fall, om det är någon man ska kunna ställa krav på, så måste det vara organisationen Premier League eller FA eller någon som faktiskt ska ha den rollen. En supporter är en supporter liksom. Och den, alla supporter har sin egen historia, sin egen relation med en fotbollsklubb och har egna anledningar och orsaker till varför man har de känslorna man har. Det blir, jag tycker alltid det är svårt att klumpa ihop supportrars reaktioner och relationer till en och samma, för att det är liksom, det finns lika många som det finns supportrar, alltså det finns lika många relationer som det finns supportrar. samtidigt så är det klart att man reagerar också när det står människor utanför St. James's Park och viftar en saudisk flagga och har en
saudisk... Ja, precis. Det ska man ju nämna, att det finns ju den klicken också som kör med saudiska avatars på Twitter nu och sådär. Och då kan man ju undra lite grann, vad är det som pågår? Alltså, det där är ju att dra det alldeles för långt. Men jag tycker ändå det här med de firande supportarna, att man måste ändå komma ihåg att de flesta eller majoriteten av dem firade väl först och främst att Mike Ashley var borta. Och sen, ja, nästa då steg, det är att hantera eller bilda sig en uppfattning om vad man tycker om det här nya ägandeskapet då. Men ja, det är väl många som är... För vissa, som sagt, så är ju det viktigaste idag att man har tillräckligt mycket pengar för att kunna värva en jäkla massa spelare under transferfönsterna. Och de personerna som håller på Newcastle är väl jätteglada över det här. Så att, ja.
Ja, och för de supportrar som tycker att det är det viktigaste i världen, så ja, då tycker de väl det, antar jag. För min egen skull så tycker inte jag att det är det som spelar störst roll i mitt supporterskap. Men vi måste prata lite grann om vem det är nu som har tagit över. Nu har varit inne väldigt mycket på Saudiarabien, och det är klart att det är mest i ögonfallande, men den som kommer styra klubben framöver, i alla fall över en överskådlig tid, är då en kvinna som heter Amanda Staveley. Och henne har vi pratat om lite grann förut i den här podden i samband med de här diskussionerna med Newcastle. Hon var också i allra högsta grad inblandad i köpet av Manchester City för, vad är det, 10-12 år sedan. En oerhört fascinerande människa på många sätt, tycker jag. Vad vet vi om Amanda Staveley egentligen?
Ja, men vi vet väl egentligen... Alltså, inte så mycket om henne privat egentligen så, men hon har ju gjort ganska många intervjuer nu de senaste dagarna, så att det märks att hon har ingenting emot att synas utåt. För henne har nog det varit en väldigt viktig del av hela den här processen. Och hon fick ju mycket frågor om saudiernas inblandning och vad hon tycker om det saudiska samhället, med tanke på att hon har så starka kopplingar dit. Och hon försvarade ju det med att säga att, ja men titta på mig, jag är ju kvinna, varför skulle de sätta mig in charge om det nu var så, ja, om de nu var så emot kvinnors rättigheter. Så hon kom ju med den typen av motargument, men var ju också, om man kikar rent sportsligt på vad hon sa, så var hon ju väldigt öppen med att PSG och Manchester City fungerar som inspirationskällor. Även om hon trycker mycket på att det inte är hon som kommer sitta och bestämma saker, utan hon kommer se till att plocka in rätt folk och låta dem ta de sportsliga besluten, vilket jag tycker låter väldigt sunt. Och det är flera klubbar som borde förstå att det är så man måste göra om man vill bli en framgångsrik fotbollsklubb. För att det handlar ju inte bara... Man kan inte gå ut i januari och säga att nej, men nu plockar vi Kylian Mbappé till Newcastle. Det är inte så det fungerar, och det är antagligen inte så Newcastle väldigt långsiktigt sett ska bli en toppklubb. Utan hon pratar väldigt mycket om att man måste försöka tänka sunt, att detta är en process som kommer få ta tid och allt det där vanliga. Först och främst vill de ju stanna kvar i Premier League, och just nu ser det inte jätteljust ut, även om jag tycker att alltså deras insatser har inte varit dåliga, och det är vissa matcher de borde ha vunnit också, och då hade de varit uppe på säker mark. Så de kommer säkert se till att värva spelare i alla fall, så att de garanterar att Newcastle är ett Premier League-lag även nästa säsong. Och nu kom det ju något rykte på Manchester Evening News om att det är 4 män United-spelare som är på radarn, där ibland är det ju Donny van de Beek och Jesse Lingard och Eric Bagie och Anthony Martial, alla de som inte får spela. Så att det lär väl hända saker i januari, men vi kan inte förvänta oss att det kommer liksom ske något. Jag såg något rykte om Mohamed Salah till Newcastle, så det tror jag ju inte på.
Nej, riktigt. Nej, alltså, och det som hon också sa, att vi måste ju också förhålla oss till financial fair play. Varför de skulle göra det när ingen annan gör det vet jag inte. Ja. Men, och sen kan, men det är klart,
och man får ju komma ihåg det också, att alltså, man kan ju inte bara splasha ut en massa pengar. Så kolla hur det har gått för Everton exempelvis, en Moshiri klev in där, när var det? 2016. Alltså, det är inte som att Everton har seglat rakt upp i topp bara för att de fick in en massa pengar. De har ju snarare spenderat jättemycket pengar på spelare och kanske inte fått ut så mycket av just dem, utan de har fått ut mycket ur spelare som Andrew Townsend och den typen som kanske inte kostade lika mycket. Så att det visar ju också att det går inte bara att köpa en massa och förvänta sig att resultaten ska komma.
Nej, nej, det är verkligen så, och det är inte den enda vägen till framgång heller att bara köpa en massa spelare och betala en massa pengar. Vi har sett andra klubbar göra på andra sätt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bayern München har varit rätt framgångsrika utan att ha en enorm ägare.
Ja. En som ryker däremot är ju Steve Bruce.
Steve Bruce lär ju ryka. Alltså, har man någonsin sett ett övertagande av det? Det är, i och för sig, nu har vi aldrig sett ett övertagande av den här typen kanske någonsin tidigare i ett sånt här skede, men det är klart att när en klubb köps på det sättet så kommer det in en ny tränare. Det är liksom, det hänger ihop på något sätt.
Jag tippar att det händer på antingen tisdag eller onsdag. Graham Jones tar väl över kanske några veckor innan det kommer in en ny tränare. Har ju pratat om Lucien Favre, det senaste namnet. Dessförinnan var det ju Brendan Rodgers, Steven Gerrard. Antonio Conte nämns ju alltid, så att det är ingen överraskning. Men nu verkar det som att Favre kanske är lite intresserad. Hans senaste jobb var ju Dortmund.
Ja, precis. Ja, vi får väl se helt enkelt vad det blir. De har väl vad blir det nu, en vecka? Nej, det är inte så mycket. 5 dagar på sig ungefär. Om de ska in ny tränare före nästa omgång.
Redan slutsålt också, matchen mot Tottenham.
Det har ju något. Det får man ändå säga. Nej, men, och det som har saknats också under Mike Ashley är ju det vi var inne på, de här investeringarna i Newcastle, i staden, i området kring arenan, i arenan själv, i träningsanläggning, i infrastruktur runt den här jättestora fotbollsklubben. Det har ju liksom, det ligger efter.
Ja, men precis.
Och det är ju någonting som en sån här ägare kan gå in och börja styra med direkt. Det är ju inga konst, det kan de ju bara, där kan de ju splasha hur mycket pengar de vill. Lex Manchester City till exempel. Som gjorde de grejerna.
Ja, och det var det jag menade med att man ska inte förringa det här att människor i den delen av landet har haft det väldigt tufft under en lång tid. Många av dem kanske ser detta som sin chans också till att Newcastle ska rent socialt och ekonomiskt bli mer stabilt. Så jag tycker att om man inte själv är född och uppvuxen i Newcastle så måste man kanske också tänka på det att man kan inte riktigt sätta sig in i hur det är och leva och verka där. Så att det får man också ha i åtanke helt enkelt.
Får vi se då Amanda Stavely, vilken roll hon tar framöver här. Hon är fascinerad på många sätt. Hon är född och uppvuxen i York, så hon är ju kommit från norra England till att börja med. Hon är inte en London-kvinna i grund och botten. Hon var ju tidigt, jag tror hennes första företag var någon restaurang hon ägde, och sen så tillsammans med Jordaniens kung byggde hon en konferensanläggning i England, för att senare då grunda det här företaget som då heter PCP, som är någon slags kapitalbolag, men som många menar då är helt enkelt ett fordon för investerare i Mellanöstern att ha som en mellanhand då, att kunna investera i olika saker. Hon medlade ju bland annat då köpet, den här stora banken Barclays som ju ägde Premier League, eller de sponsrade Premier League en gång i tiden, när liksom de här sheikfamiljerna i Abu Dhabi och Qatar köpte in sig i Barclays för, ja, 70-80 miljarder kronor motsvarande. Då var det ju Stavely redan 2008 som var där och initierade de förhandlingarna och höll de förhandlingarna, och hennes bolag som liksom skötte det. Så att hon har ju gjort affärer med både med Jordanien, med Abu Dhabi, med Qatar, bor själv i Dubai och nu då köpt Newcastle. Hon äger ju faktiskt själv en del genom då PCP, några procent i Newcastle, och den som är på något sätt ansiktet utåt för det här konsortiet med Saudiarabien. Det är lite intressant att hon har både med Qatar, Abu Dhabi och Saudiarabien gjort affärer. Så hon har uppenbarligen bra hand med båda sidor av den där konflikten.
Det är ju ingen, det är ingen dum blondin, om man säger så.
Nej, det kan man inte anklaga henne för. Hon är nog en otroligt slipad förhandlare och kommunikatör på många sätt. Och hon har ju liksom byggt upp den här verksamheten på egen hand. Hon kommer ju inte från någon, vad jag vet i alla fall, vad jag har kunnat läsa mig till, inte från någon miljardärsmiljö i grund och botten. Hon, jag vet att hon jobbade extra som modell under studieåren för att tjäna extra pengar och så vidare. Det är en fascinerande människa verkligen, och under de närmaste åren här så får vi väl hoppas att det blir lite mer kommunikation då till supporterna än vad Mike Ashley bidrog med under sina 14 år. Ska vi se. Nej, men det har spekulerats rätt mycket. Så mycket kan vi ju inte veta än om vad som händer. Sen i torsdags var det som det blev klart, va? Har det väl inte kommit några egentliga nyheter om rekryteringar eller anställningar eller så vidare, så att vi får väl avvakta helt enkelt.
Ja, nej, det är bara rykten än så länge. Mm. Men som sagt, det verkar ju spikat att Steve Bruce försvinner antingen i morgon eller övermorgon. Och ja, då är det ju fritt fram och börja ta tag i allt helt enkelt.
Ja. Så är det. Vi har fått lite blandade frågor. Jag tänkte vi kunde väl passa på att ta dem då när vi har ett landslagsuppehåll här. Och vi kommer såklart komma tillbaks till Newcastle när fler nyheter kommer därifrån runt.
Kan olika rekryteringar och anställningar. Kanske ska sägas också bara, att, eller nämnas, att Mike Ashley är intresserad av att köpa Derby nu istället. Krisklubben. Så att han vill ju uppenbarligen ha en plattform för Sports Direct, ja, där han kan marknadsföra sitt företag. Och då, ja, kanske Derby är en bra lösning då.
På tal om supportrar som vill bli av med sina nuvarande ägare.
Ja, precis. Det...
De har ju inte direkt, varit nyttiga där. Det är väl gott. De fick ju poängavdrag för sina att de inte helt enkelt fick ihop och kunde betala sina räkningar.
Ekonomisk rekonstruktion.
Ja, exakt. Vi har en fråga här från Snowy. Med utgående kontrakt på Claesson, här svänger det, så hade inte han kunnat gå in som en Milner i de flesta Premier League-klubbar utanför topp 6 för att täcka upp på flertalet positioner? Ja.
Viktor Claesson.
Ja, det tror jag. Ja, varför inte? Men osäker på om man håller Premier League-klass. Men det är klart att som liksom så här offensiv allt i allo, så är han ju så skulle han säkert kunna vara nyttig för något av lagen.
Men frågan gäller inte Newcastle eller?
Nej, Snow är inne på att de flesta klubbar utanför topp 6 hade kunnat ha nytta av en Viktor Claesson.
Ja, okej. Ja, men det är väl mycket möjligt. Jag det är ju ingen fråga jag har tänkt på, så jag kan liksom inte på uppstuds säga något lag sådär. Men jag tyckte, det enda grejen med Claesson är väl att tyckte att han var lite bättre innan sin skada. Att han tappade lite grann efter det. Jag var lite besviken efter EM i somras. För då trodde jag att han skulle vara en av dem som verkligen klev fram. Och möjligtvis då kunde spela till sig en ny klubbadress på det sättet. Men han var ju inte så framträdande då. Så att, lite svårt tycker jag. Man vill ju inte att det ska bli så heller. Att han går till en klubb och sen så får han bara sitta och nöta bänk. Som ju det faktiskt har hänt för en ganska stor del av vårt landslag. Alltså vi har ju Emil Kraft då som... Han har vi inte ens nämnt, men han lär väl försvinna i januari. Får ju inte spela nu och vi får väl se här om det kanske har med Steve Bruce att göra. Men jag tror väl inte att det har det. Så då lär han försvinna. Det finns flera exempel på spelare som kanske inte får så där jättemycket speltid. Så att det är ju tufft det där. När man ska man gå till ett lag eller till en klubb så vill man ju gärna kunna garantera speltid. Men ja, vi får väl se vad som sker.
Ja, det får vi göra. Jag har fått en fråga från Martin Selin. Han vill gärna höra oss prata lite grann om ståplatspublikens återkomst i Premier League. Vilka lag hoppar på direkt från start och hur tror ni att det kommer tas emot av supportrarna och samhället? Blir det mer stök kring fotbollen på ön igen? Nej, det skulle jag inte tro. Det som det handlar om är så kallad safe standing som har varit på prov under ett par säsonger redan nu. Nu var det ju ett pandemiuppehåll även i de försöken. Jag minns inte vilken klubb det är som har kört med det här, men det är pågått under några säsonger i alla fall.
Nej, men det har väl inte, det är väl i så fall enstaka matcher. Men nu är det ju att man ska försöka igen. Alltså nu är det en riktiga trial. Alltså från och med i januari. Och då är det ju ett visst antal arenor som ändå har framförhållning nog att se till att redan ha såna här, vad heter det, railway seats.
Rail seating.
Ja, där man liksom kan ta bort dem och så kan folk stå upp. Jag vet att det finns på Tottenham Stadium. De är en av de klubbarna som ingår i det här försöket. Old Trafford har också det. Jag tror Wolves också, senaste klubben som ska vara med i det här försöket. Inte Anfield, va? De är väl inte?
Jo då.
Är de det? Ja, okej.
Okay. Liverpool också. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham och Wolves är de sex klubbarna som kommer vara med i det här testet som man nu ska göra då, att göra det i Premier League. Det finns några championship-klubbar också. Det gick ju ut till supportrarna. Jag vet att Spirit of Shankly, alltså Liverpools supporterunion, med tanke på hela Hillsborough och det som hände efter det här, och att ståplatsens liksom borttagande var delvis som en konsekvens utav den läktarkatastrofen, och där var ju Spirit of Shankly, det är ju ett oerhört svårt och jobbigt ämne för många där ju som förlorade anhöriga i den katastrofen, men en övervägande procent i den omröstningen där och då, det tror jag att det är 4-5 år sedan, var för ett test och ett återinförande utav någon slags ståplats på The Kop. Och så det har funnits ett tag där och de har varit redo för det här testet som nu ska komma igång igen.
Guardiola är ju en av dem som har varit lite skeptisk när han fick frågor om det på sin presskonferens och pratade just om det där med säkerheten och sådär. Men man ska komma ihåg det att många borta supportrar särskilt står ju upp matcherna igenom, och då är det ju säkrare att ha ordentliga ståplatser än att de står på den här lilla biten, alltså mellan sätet då och ja, nästa rad. Alltså det är ju farligare i sig, så på det här sättet så kan man kanske få göra det ännu säkrare för de supportrarna som då ändå står upp. Så att på det sättet tror inte jag att det ska vara någon fara. De hade ju inte infört detta om de inte hade trott att det ska kunna gå att genomföra på ett säkert sätt. En annan sak som de har diskuterat också är ju att de ska ta bort alkoholförbudet. För det är ju lite speciellt här i England, och vi diskuterade det här om dagen också, för att min svåger sa det att han föredrar rugby, alltså gå och titta på rugby, och det är ju för att han, för, ja, men delvis för att man kan dricka öl på rugbymatcher oavsett vilken division det är. Däremot fotbollen, där är det ju bara, alltså, de lägre divisionerna du kan dricka på. Alltså, till skillnad då från Sverige där du inte får dricka i de lägre divisionerna. Men däremot så kan du köpa en öl om du går på en match i Allsvenskan. Så är det väl fortfarande. Det är väl ingenting som har hänt på de senaste 2 åren av vad jag vet. Så det där är också lite speciellt. Men då märker man ju att det här är på något sätt... Det är nog ingen slump att både safe standing och borttagandet av alkoholförbudet introduceras på ungefär samma tidpunkt. Det känns som att England har väl insett att de kanske kan återgå till den typen av grejer utan att riskera då människors säkerhet.
Ja, precis. Man ska komma ihåg att det här är ju inte ståplats i samma bemärkelse som vi har i Sverige till exempel. Det här är ju sittplatser med ett räcke framför. Så kan man beskriva det. Men en öl på matchen hade kanske...
Ja, det är ju... ja, men precis. Och det finns ju det här problemet som min... En familjemedlem lyfte också. Problemet är ju nu att när folk går på fotboll här, då halsar de ju gärna 2 pints precis innan de går in. Och det är ju nästan så att alkoholnivån blir värre.
Känner jag inte igen överhuvudtaget.
Jag är ju inte så... Eftersom att jag för det mesta går ju som press. Jag kan inte göra det riktigt när jag ska gå igenom.
Nej, det förstår jag.
Så att det blir ju, de gångerna jag dricker öl är ju när man går och ser Kingstonian spela och sådär. Och då är man ju glad att de spelar i National League, för skulle de gå upp en nivå, ja, men då får man inte dricka helt plötsligt. Så att då tas ju det bort. Så att, alltså, det känns väl som att även om man inför alkoholförsäljning så tror dessutom att ölen kommer säkert vara så pass dyr att det är ingen engelsman som vill köpa sådär jättemånga. Så att, ja. Men vi får väl se hur det blir med det. Det är än så länge bara diskussioner som har förts.
Så är det. Ska vi se ifall vi hade några. Dinesh Mendis skrev: vem tror ni tränar Manchester United 2022-2023?
Oj, spännande.
Ja, det är ju lite intressant här, för Manchester United har ju en otroligt tuff period framför sig nu.
Avgörande skulle jag säga.
Ja, alltså de ska möta Liverpool, de ska möta Manchester City, de ska möta Atalanta 2 gånger i Champions League, och just de är utslagna ur ligacupen redan, och det var ytterligare tuffa matcher, Leicester borta tror jag, kanske inte lika tuff match i år som tidigare år, men det är riktigt, riktigt tufft spelschema nu den närmsta månaden för Manchester United. Och om det inte blir i alla fall ett par tre segrar under de här matcherna, då kommer det blåsa ännu snårare kring Ole Gunnar. Det går inte att komma ifrån.
Ja, jag tyckte det var intressant också det här med när Sir Alex stod och viskade. Han viskade inte, han stod ju och pratade med han... UFC-fightern, vad heter han?
Precis.
Helt tappat namnet. Men,
han heter Khabib, kan vi säga.
Khabib. Precis. När Sir Alex stod och pratade med Khabib och han trodde att det bara var ett foto, men det visade sig att Khabib, alltså, om det var någon bekant eller pressansvar eller vad det var, som filmade och la upp detta på sociala medier. Och det blev ju en jättegrej, för att Sir Alex säger i klippet att han tycker att man aldrig ska starta med sina bästa spelare, och då var ju det en liten peak då till att Solskjaer inte startade med Cristiano Ronaldo mot Everton, var det väl. Och jag... Även om inte det var en stor grej, Khabib tvingades ta bort ljudet efter ungefär en dag, vilket ju visade att, eller det visar ju att det blev en ganska stor grej av det här ändå. Eller att Manchester United är det säkert som har uppmanat honom att ta bort ljudet. Så det visar ju att det är ingen liten grej så, även om det inte var någon jättekritik gentemot Solskjaer. Men jag tyckte ändå att det indikerade lite grann att alltså, har man inte Sir Alex på sin sida i ur och skur, då tror jag att det kan bli tufft att hänga kvar som manager i Manchester United. Och ha en liten teori om att det kan vara till Solskjaers nackdel att Ronaldo är tillbaka, för att om vi tänker att Ronaldo, som jag har sett smuttra ganska mycket efter matcherna nu, och har ju ryktats lite grann om att han inte är helt nöjd med hur Man United spelar. Skulle det vara så att han ställer sig på ena sidan med Solskjaer på andra sidan, vems parti kommer då Sir Alex ta? Jag tror att han tar Ronaldos alla dagar i veckan. Så att det kanske är jag som försöker göra en höna av en fjäder, vem vet. Men som sagt, den här perioden blir väldigt, väldigt viktig för Solskjaer. Men det är ju sådana perioder han brukar studsa tillbaka, så att
ja,
vi får väl se.
Verkligen. Jag vill säga att samtliga matcher då från det här landslagsuppehållet fram till nästa, som då är i november. Leicester borta, Atalanta hemma, Liverpool hemma, Tottenham borta, Atalanta borta, Manchester City hemma. Det är matcherna man har.
Det är troligtvis matchen mot Manchester City, det är den han kommer vinna. Det är väl så det brukar vara.
Och sen ska man ju komma säga det att direkt efter det landslagsuppehållet så har man, då börjar man med Watford borta, vilket är väl tacksamt. Sen har man då Villarreal i Champions League. Vi såg att det var rätt tufft förra gången, borta den här gången. Sen Chelsea borta, sen Arsenal hemma. Så att ja, det är fram tills den sista november där, så är det är egentligen bara Watford borta som är det som man skulle på pappret kalla en lite enklare match då. Mm. Så att är det en riktigt, riktigt tuff period för Ole Gunnar. Men som sagt, det är ju den här typen av situationer och den här typen av matcher. Det passar ju också Ole Gunnars fotboll lite bättre att inte behöva kliva ut och föra med en väldigt tydlig offensiv matchplan, hur man ska bryta ner ett motstånd, utan att ligga rätt och gå på omställning. Det har ju visat sig vara mer framgångsrikt för Manchester United än tvärtom.
Ja, alltså det de egentligen har störst problem med, det är ju faktiskt att stoppa kontringar. Och det har man ju sett, det såg man ju inte minst mot Villarreal också, att de kom till, om det var tre kontringslägen de fick till, och det är tydligen så här tredje mest i Champions League hittills i år, eller till och med att det var så att det bara är tre lag som har lyckats skapa tre kontringsmöjligheter i Champions League hittills. Alltså det visar också att de har väldigt stora problem med det. Det var ju så målet mot Everton kom till också, eller Evertons mål kom till, det var ju på en kontring. Så att nej, de har... Det är sådana grundläggande problem som de fortfarande har det bekymmersamt med. Och det är ju lite oväckande att inte det sitter på plats redan.
Faktiskt. Ja, hörrni, till helgen är det dags igen. Då är det Leicester borta för Manchester United. Och en hel massa andra matcher. Då är vi också då nästa måndag tillbaks med ett mer vanligt avsnitt utav Sportbladets Premier League-podd. Då ska vi gå igenom de matcherna och blicka framåt lite grann, kanske mot Champions League som då också är tillbaks nästa vecka. Men fram till dess så säger vi på återhörande från oss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.